Podplay.
För varje steg känns benen tyngre, marken brantare, luften tunnare. En armé på närmare 50 000 man, med hästar och elefanter i släptåg, kämpar sig uppför Alpernas sluttningar. I spetsen går en 29-åring med intensiv blick. Hannibal Barca, befälhavaren som tagit dem från Spaniens behagliga klimat till denna frusna mardröm. Det är inte bara naturen som verkar vilja bli av med dem. Stockar, stenar, pilar och spjut regnar från höjderna mot de utsatta, utmattade soldaterna. Många dör i strider mot bergstammarna. Snart är de så högt upp att snön knastrar under sandalerna och nya flingor faller från himlen. Vinden dånar som åska genom bergen. Stigarna blir smalare och ringlar sig längs branta stup. Ett enda felsteg på den hala, ojämna marken kan innebära ett snabbt fall och en säker död. Och många råkar gå den vägen. Här, runt 2000 meter upp, finns inget att äta. Elefanter och hästar som var så starka en vecka tidigare liknar nu stora benrangel. Detsamma gäller soldaterna. Hungern breder ut sig bland de huttrande männen och de blir desperata. De allra svagaste kan vänta sig en dolk i bröstet från en vapenbroder som roffar åt sig kläder och mat för att rädda sig själv. Hannibal vet att han måste hålla modet uppe, annars blir det myteri. Men till och med den självsäkra, karismatiska ledaren måste undra hur långt det är kvar tills de når Italien och hur länge de kan överleva en så här svår prövning.
Du lyssnar på historien om Hannibal, den antika fältherren som ledde elefanter genom Alperna och tog Rom till ruinens brant. Men varför minns ingen honom som Roms segrare? Jag heter Blenda Zettervall Klingert. På hösten år 218 före vår tideräkning står en väldig armé i södra Gallien, alltså dagens Frankrike. Runt 50 000 soldater till fots och häst från en uppsjö olika platser. Infanteri och stenslungare från bland annat Spanien och Libyen. Och världens bästa kavalleri från Numidien. De norra delarna av dagens Algeriet och Marocko ungefär. Sist men inte minst, antikens motsvarighet till pansarvagnar. 37 skräckinjagande stridselefanter. Den här blandade skaran hålls ihop av sin unga general Hannibal Barca från Kartago. Han är förmodligen född 247 före år 0 och 29 år gammal när han står i spetsen för sin stora krigsapparat mellan Alperna, floden Rhône och en romersk armé som närmar sig från Medelhavskusten ett par dagars marsch söderut. Och han har ett enormt beslut att fatta. Ska han slåss mot romarna här och nu? Året innan belägrade Hannibal en stad i södra Spanien som allierat sig med romarna och visste mycket väl att det skulle leda till krig mellan hans hemland Kartago och Rom. De är Hannibals svurna fiender, bokstavligt talat. När han var liten pojke tog hans pappa med honom till Kartagos viktigaste tempel. Där måste Hannibal svära inför gudarna och sin pappa att aldrig vara romarnas vän. Pappan, Hamilkar, är sin tids största general som absolut hatar romarna. Det hatet kommer han också ge i arv till Hannibals två yngre bröder, Hasdrubal och Mago.
Alla tre bröderna var ju Barkider som det kallas, alltså söner då till den här Hamilcar Barkas. Och det betyder en adelssläkt från Kartago, säkert väldigt höga tankar om sig själva.
Det här är Allan Klynne, arkeolog och fildoktor i antikens kultur och samhällsliv. Och han har skrivit boken Hannibal och det andra puniska kriget som det här avsnittet kommer handla om.
Men Rom var fortfarande bara en fastlandsmakt. Kartago å andra sidan var ju en ekonomisk stormakt med handelsstationer uppe på Balearerna, alltså Mallorca och Ibiza. De hade Sardinien, Sicilien och var även i Spanien. Och det här gick ju tillbaka många hundra år eftersom Kartago sägs ha grundats 814 f.Kr. Så tittar man på en karta runt början av 200-talet f.Kr. så är ju liksom Kartago den stora makten. Och inte så mycket militärt egentligen, utan det var ju ett handelsimperium. Medan romarna liksom har precis börjat växa. Och när de då möts på Sicilien så blir det den här krocken som leder till det första puniska kriget. Och så leder det ena till det andra. En väldigt sorglig historielektion liksom om revanschism och den ena konflikten föder den andra.
Kartago är alltså en väl etablerad stormakt i området och har blivit rikt på handel och sjöfart. Huvudstaden ligger vid dagens Tunis och riket kontrollerar stora delar av vår tids Algeriet, Libyen och Marocko. Tack vare Hannibal och hans pappa före honom har de nyligen erövrat mycket av Spanien också, där tidens största och rikaste silvergruvor finns. Fram till cirka 20 år tidigare hade de även Sicilien, men den stora ön gick förlorad i första puniska kriget mot traktens nya uppstickare, Rom. Kort därefter roffade romarna även åt sig Sardinien och Korsika från Kartago. På mindre än 100 år har Rom gått från att styra sin egen stad och dess närområde till att bli en riktig maktfaktor. Nu är så gott som hela Italien under deras styre samt öarna de roffat åt sig från Kartago och mindre områden i södra Gallien, alltså dagens Frankrike. För Hannibal är det uppenbart att Rom med dess blodtörstiga, nästan mekaniskt effektiva arméer är på väg att erövra hela den kända världen. Men han har inte glömt sitt gamla löfte i templet. Istället för att låta romarna rulla in i Spanien tänker Hannibal göra det sista fienden förväntar sig. Ta kriget till deras hemtrakter, splittra dem från deras italienska undersåtar och säkra Kartagos framtid.
Så han börjar liksom agera på egen hand. Och om vi ska tro källorna så var det särskilt en politiker som heter Hanno, den store, som var väldigt skeptisk till att den här unge Hannibal hade fått överbefälet då. Så mycket talar för att Hannibal startade kriget på eget initiativ. Men då ska vi komma ihåg att det var faktiskt romarna som överlämnade krigsförklaringen. De seglade över och förhörde sig hos Kartagos råd. Och den romerske sändebudet där, han sa att han höll upp sin tåga. I det här vecket håller jag krig eller fred. Ni får välja, vad vill ni ha? Var på Kartagen och sa, men välj själv. Och så släppte han ut sin tåga då förklarade vi krig. Så att hela den här skuldfrågan varför det startade är väldigt invecklad.
Båda sidorna vill alltså få det till att de andra startar kriget. Men vad som är säkert är att Hannibal inte drar fötterna bakom sig när det väl är igång. Nu står han på tröskeln till Italien. Men romarna blockerar den enklaste vägen som går längs kusten. Rimligtvis borde han möta dem och fortsätta in i fiendeland den vägen. Men det är inte här han vill slåss. Han siktar högre än så. Han tänker ta sig till Italien innan romarna vet ordet av och tvåla till dem på deras egen hemmaplan.
Men sen är frågan, romarna hade beslutat att skicka en armé till Spanien för att mota honom redan i grind så att säga. Och de landsteg i nuvarande Marseille och till sin förvåning får de höra att Hannibal är redan här vid Rhône. Och man försöker ordna en drabbning, men då har Hannibal redan smitit iväg när 3 dagar har gått. Man kan inte följa efter honom vart han tagit vägen. Och så inser man, oj, han tänker då gå över Alperna.
För den energiske, oförutsägbara mannen har lärt sig från traktens stammar att det faktiskt går att ta sig över de slingriga bergspassagerna. Men det är en livsfarlig, oväntad väg som leder rakt till romarnas egen bakgård och mot en av de kändaste händelserna i västvärldens historia. Det var här vi mötte Hannibal i början. Vid sin sida har han lillebror Mago, medan Hasdrubal är kvar och sköter Spanien. På något sätt lyckas de hålla soldaternas moral uppe, trots bakhåll från bergstammar och brutalt väder. Hannibal drar grabbiga skämt med krigarna, delar sin mat med dem och sover på den steniga marken bredvid dem, ihoprullad i en filt som alla andra. Han peppar dem och manar dem framåt. Och efter 9 dagar i stickande kyla når de äntligen toppen. Och här gör Hannibal en underbar upptäckt. En kort bit från lägerplatsen öppnar sig landskapet som ett stort vykort framför dem. De ser bergens slut. Där, Italien, fiendens hemland, breder ut sig. Nu gäller det bara att klättra ner och ta för sig av romarnas rikedom. Vägen ner är dock, om möjligt, ännu värre. Tusentals dör när de halkar, faller, svälter eller helt enkelt ger upp av ren utmattning. Det sägs i antika källor att deras väg blockeras av ett stort stenras och Hannibal beordrar sina ingenjörer att hälla kokande vinäger på stenarna så de spricker. Hur sant det där är vet vi inte. Men att det är en smått mirakulös resa de gör råder mindre tvivel om. Men den kostar dem mycket.
Men också sjukdomar och hunger alltså. Man har räknat att de måste ha konsumerat ungefär 60 ton proviant om dagen om man ska få över en sån här stor armé. Också med hästar, mulåsner och de här 37 elefanterna. Och att liksom de här, ska vi kalla dem spanjorerna och nordafrikanerna då, pulsar fram i snön i sent på året. Säkert lunginflammation, frostskador, köldskador. Alltså fruktansvärt. Det var ju också vad romarna trodde. När den armé som väntade på dem på andra sidan, de tänkte sig att det är bara skuggor, det är bara spillror som kommer att komma ner. Det här kommer vi klara lätt.
Och kanske har romarna rätt, för efter 15 dagar stapplar en sargad armé ut på andra sidan bergen. Av de cirka 50 000 som påbörjade vandringen har bara omkring hälften överlevt, hålögda, utsvultna och tomma på energi. Medan de vilar och återhämtar sig finns nog inte ett djur i norra Italiens skogar som går säkert. Allt som kan tuggas eller drickas trycks ner i utsvultna, kartagiska munnar. Hannibals enorma satsning har kostat honom mycket. Men nu, i slutet av oktober 218 före vår tideräkning, inser han att satsningen också lyckats. De står ju i Pådalen nu, i Italien, och romarna har ingen aning om var de är. Rom har erövrat det nordligaste Italien väldigt nyligen. Lokalborna har alltså självständighet i färskt minne. Och Hannibals första stora mål är att få över traktens galliska stammar på sin sida. Därför sprider han nyheten om sin hjältelika resa genom Alperna. En sån bragd är nästan i stil med Herkules stordåd. och har ordentligt PR-värde. Men det räcker inte för att impa på hårdföra galler. Här behövs en seger mot romarna. Och det får gärna gå snabbt.
Ja, romarna har då dragit ihop en armé, så gott man har kunnat där uppe. Och dessutom blivit förstärkt av en romersk armé från Sicilien. Det är de här två konsuler som leder, som i ilmarscher har marscherat upp när han inser vad som håller på att hända. Och de börjar gräla sinsemellan. Ska man ge sig på Hannibal eller inte?
De två konsulerna alla nämner är Roms statschefer. Detta är långt innan riket styrs av kejsare. Och romarna skickar alltså sina högsta befälhavare för att göra upp med Hannibal. I november, när snön börjar falla och vanligt folk håller sig inomhus bredvid eldstaden, spårar den här romerska armén Hannibal genom norra Italiens frusna flodlandskap. Och han letar efter dem också. I november råkar de två sidornas kavalleri springa in i varandra i en ihärdig snöstorm. Hannibals ryttare är de bästa i världen och gör större skada på romarna än tvärtom. Bland annat lyckas de skada konsuln, alltså en av Roms två statschefer, så illa att han nästan dör. Men det blir aldrig ett ordentligt fältslag, och inte den stora PR-kupp Hannibal behöver för att locka gallerna över till sin sida. Efter drabbningen slår romarna läger i hjärtat av Pådalen och får ordentliga förstärkningar. Deras andra huvudarmé når fram och ansluter sig till sina kamrater. Och nu bestämmer sig Hannibal för att satsa stort och gillrar en fälla vid Trebia-floden.
På morgonen börjar med att Hannibal skickar ut sitt rytteri som provocerade romarna. Och som jag nämnde, de grälar sinsemellan, de här befälhavarna. Scipio menar att vi ligger bara lugnt och låter Hannibal svälta ihjäl. Medan den andra tyckte att det här klarar vi lätt. Så romarna fick marschorder på morgonen. De hade inte ens ätit frukost. Och så flydde då, som det verkade, kartagerna tillbaka över floden Trebia. Och alla de här romerska legionerna tillsammans med sina bundsförvanter på Italien, alltså över 20 000 man, ska då vandra, korsa den här floden. Och det är ungefär nollgradigt, va? Regn och snöglopp. Och kommer upp på andra sidan då, dyngsura. Det är sköldar och kläder, allting blött. Och då står Hannibals armé beredd. De har ätit frukost, de har masserat varandra, gnuggat in sig med olivolja. Liksom, förstår du? Så att det där slaget då visar ju sig att Hannibal vinner det. För det första för att hans rytteri är överlägset. Men för det andra för att Mago och hans trupper då hoppar upp i de här gömmorna och anfaller romarna i ryggen. Och så elefanterna, till vilken nytta det nu var. Elefanter skickades ju fram som någon sorts pansar för att riva upp fiendens linjer. Men ofta blev ju djuren skärrade och började rusa runt och ställde till kaos även bland de egna. Så att det blir ju ett dundernederlag för den romerska armén.
En brakseger för Hannibal alltså. Precis som han hoppats sprids nyheten snabbt över landet. Och snart börjar galliska stridsförband dyka upp i hans läger och erbjuda sina tjänster. År 217 före vår tideräkning börjar med liknande framgångar. Hannibal lockar nya allierade och armén sväller. Så fort vädret tillåter rör han sig söderut, närmare Rom. Han vill ju visa att Roms beskydd inte betyder mycket, oavsett var i Italien det erbjuds. Och som en trevlig bonus tänker han plundra de rika provinserna i Etrurien, dagens Toscana, och Campanien, alltså områden väldigt nära huvudstaden, med rika åkermarker, lyxiga villor och gott om pengar. Men det kommer såklart bakslag också. På våren slingrar sig Hannibal mellan två stora fiendearméer. Går liksom zigzag över Apenninerna på vägen neråt landet och korsar ett jättelikt träsk vid floden Arno. Här drar Hannibal på sig en allvarlig infektion i ena ögat. Läkarna gör vad de kan, men ögat går inte att rädda och hans armé lider illa dem med.
Det berättas ju att hästarna tappade sina hovar, packdjuren dog, hans manskap fick liksom sova ovanpå kadaver och så vidare. Mycket märkligt, det var ju då han tappade synen på ena ögat och så här. Han hade bara en elefant kvar. Men de kommer ut ur det här träsket då några dagar senare. Romarna vet inte var de är.
Efter 4 bedrövliga dygn i träsket kliver den slitna armén in i rena rama paradiset. Etruriens rikedomar breder ut sig framför dem och de tar för sig. Byar bränns till marken, mat och värdesaker plundras och invånarna huggs ner utan vidare. Hannibal ser godkännande sin armé dra fram som en utsvulten farsot genom de böljande kullarna. För nu har han nämligen hittat en plats som ser väldigt lovande ut. En stor djup sjö där morgondimman drar in som ett tjockt täcke. På strandkanten går en smal landremsa mellan vatten och branta åsar. Hit tänker han locka romarna. Och han behöver inte vänta länge. Minst 25 000 legionärer tågar in i Etrurien. Återigen ledda av en konsul. De har inte svårt att hitta kartagerna. Rökpelare från de plundrade byarna visar vägen. Och snart ser romarna sitt villebråd på den smala landremsan. Det ser ut som kartagerna är på väg bort. Och om romarna skyndar sig kan de hinna ifatt den bakre delen av fiendearmén. Hela den romerska styrkan skyndar mot sjön en tidig morgon och tränger ihop sig på den smala landremsan. Precis som vid floden Trebia lurar Hannibal sin fiende i en dödlig fälla. Han har bara lämnat en liten del av armén in till sjön och de är helt beredda på att möta romarna. Så fort legionerna når fram till Hannibals infanteri börjar trumpeter tuta från de dimmiga åsarna.
Så när romarna kommer in och står med ryggen mot sjön och inte vet vem fienden är, då bara boom, anfaller Hannibal. Det är det största bakhållet den romerska armén har gått in i. Och över hälften av armén, alltså över 10 000 män, stupar på några timmar och lika många tas till fånga. Det är alltså totalt fiasko. Och då finns det inget som står mellan Hannibal och Rom längre.
En av alla tiotusentals döda romare som ligger kvar på slagfältet är konsuln. Nu har Hannibal alltså dödat ett av fiendens statsöverhuvuden. Och efter den väldiga segern tågar Hannibal vidare söderut med vind i seglen. Nu hoppas han att Syditaliens storstäder kommer kasta av sig romarnas överhöghet. Armén som tågar mot södra Italien är självsäker, segerrik och fullastad med plundrade vapen, rustningar, smycken och dyrbarheter. I Rom råder motsatt stämning. Nu inser romarna att det inte går att behandla Hannibal som vilken fiende som helst. Nederlaget vid sjön är det värsta de någonsin varit med om. Att förlora så här många män och dessutom en konsul är en helt ny botten för dem. Hur oärligt de än tycker det är med fällor och bakhåll fattar senaten att de måste tänka om. Därför tar de till en drastisk åtgärd. I deras lag finns en slags motsvarighet till en stor röd knapp bakom ett glas där det står endast i nödläge. Nu krossar de glaset och trycker så hårt de bara kan. De upphäver sin egen författning och sitt folkvalda styre och lämnar all makt i Rom till en enda person. En diktator.
Det var ett stort steg, för det är det som är så speciellt med den romerska republiken, den här maktdelningsprincipen. i yttersta kris kunde man utnämna en envåldshärskare. Man vill ju inte ha en kung. Men det kallas då för diktator. Och de får bara sitta på 6 månader, sen måste de lägga ner sin makt.
Uppgiften går till en högadlig gammal herre med det ordentliga namnet Quintus Fabius Maximus, som har en rejäl vårta över munnen. Fabius offrar till alla gudar, stärker Roms murar och river flera broar över floden Tibern, så kartagerna inte kommer åt Rom den vägen. Han låter dessutom värva 10 000-tals legionärer som drillas i rekordfart. Medan de nya männen tränas sätter Fabius fart efter Hannibal med den styrka som redan finns. Men han tänker inte slåss mot den lurige kartagen. Fabius inviger istället en helt ny taktik i romersk historia. Att undvika sin fiende. Diktatorn ser till att alltid vara i närheten av Hannibal, men aldrig nappa när han ställer upp för strid. Fabius tror det bästa han kan göra är att ge Rom tid att hämta andan. Även om den här strategin har sina fördelar möts den av hån och kritik i Rom. Folk från alla städer och bakgrunder skriker i fasa att det är oromerskt att undvika fienden. Det enda rätta är att möta dem rakt på med sitt mäktiga infanteri och göra slarvsylta av dem.
Det är det här som räddar Rom, att nu gör vi ett utnötningskrig. Hannibal får liksom försöka klara sig bäst han vill här i Italien. Men sen så kantrar ju opinionen i Rom.
Hannibal vet mycket väl hur illa romarna tycker om diktatorns nya stil. För han har ju gått om silver från Spanien. Med det köper han all information han kan och verkar alltid veta vad romarna har för sig. Och nu bestämmer han sig för att ha lite kul med sin nya kunskap. Han leder armén in i Kampanien, landskapet runt Neapel. Detta är en ny slags kallsup för de redan omtumlade romarna. I Kampanien ligger nämligen de allra lyxigaste villorna i hela deras rike. Detta är senatorernas egna pråliga lekplats. Allt plundras. Bybor förslavas, dödas eller skräms på flykt. Packdjur äts upp eller spänns framför vagnar som lastas med alla dyrbarheter man kan bära. Skördarna äts upp och sköljs ner med senatorernas dyraste viner. Men Hannibal förbjuder sina män från att plundra gården som tillhör diktatorn Fabius, vilket sätter igång ett rykte i Rom att han gjort en feg deal med fienden. Efter en lönsam och bekväm hösts plundringståg i Kampanien vill Hannibal söderut igen. Han vill inte övervintra så här nära Rom. Risken är att han blir instängd i landskapets många dalar. Men nu stöter han på patrull. Vägen han vill ta leder genom ett pass med branta kullar på bägge sidorna. Och där uppe står Fabius armé och väntar. Detta är inte alls bra. Hannibal slåss aldrig när han inte får välja slagfält själv. Men nu är han fast. Om han vänder om kommer romarna att attackera honom i ryggen. Men det vore självmord att anfalla uppför de branta kullarna. Så han väljer ett tredje alternativ.
Men för att kunna ta sig igenom passet som romarna bevakade så band man fast kvistar och ris på hornen då, på 2000 oxar som mitt i natten skickades ut. Man tände eld på de här och de sprang upp längs bergssidorna. Och då trodde de romerska soldaterna att det var ett utbrytningsförsök från kartagernas sida. Och liksom började sprida ut sig där, eller fly mitt i natten. Och det gjorde att Hannibal kunde föra hela sin armé genom passet. Så när gryningen kom så hade han smitit ut. Men frågan är ju, alltså, hur kunde han veta att oxarna skulle springa precis som de gjorde? Och det finns ju de som menar att det var mer rationellt att skicka ut män med facklor i händerna eller någonting. Och kanske var det det som hände. Och de som var kritiska mot den här Fabius, kunktator, sölaren som han fick sitt tillnamn. De kanske menar att han var så dum så han lät sig luras av oxar.
Ja, det är inget toppenrykte Fabius får efter debaclet med oxarna. När hans 6 månader som diktator tar slut är många i Rom glada att bli av med honom. Nu kan de äntligen återgå till sin klassiska vattentäta strategi. Alltså att skicka stenhårt infanteri rakt emot Hannibal tills den luriga Kartagen inte klarar trycket längre. Och nu under år 216 före vår tideräkning samlar Rom en större armé än någonsin förr. Totalt är de runt 80 000 legionärer som tågar söderut längs halvön för att hitta och göra slut på sin förhatlige fiende. Som vanligt vet Hannibal, nu 31 år gammal, att romarna är på väg. Hans spioner håller honom underrättad om allt som pågår på Roms gator och forums talpodier. Han har alltså koll på att det är en riktig monsterarmé som närmar sig, nästan dubbelt så stor som hans egen. Men han är lika självsäker som vanligt, för han har hittat en plats i södra Italien, ungefär vid hälsenan om man tänker sig landets stövelform. Ett stort fält inramat av en flod på ena sidan och branta kullar på andra, nära en by som heter Cannae. En perfekt plats för det han har i åtanke. Mitt i sommarens tryckande värme ser kartagerna stora rökmoln bakom kullarna. Ett mullrande ljud hörs i fjärran och växer sig starkare. Romarna är här. Till och med några av Hannibals mest luttrade, råbarkade officerare tappar hakan när de ser hur många fiender de plötsligt har framför sig. Visst, de har segrat tidigare, men de har aldrig mött något som det här. Den varma morgonen den 2 augusti, år 216 före vår tideräkning, ställer arméerna upp för strid. Romarnas massiva legioner står i ett kompakt rutnät på ena sidan, i långa djupa linjer. Kartagerna däremot står i en enda lång linje där mitten buktar ut mot romarna som en halvmåne. Sakta närmar de två sidorna sig varandra tills halvmånens mitt brakar in i legionerna.
Ljudet skär i öronen. Svärd slår mot hjälmar och sköldar och tränger genom senor och muskler. Plågade skrik tjuter från alla håll. Och marken är hal av allt blod som spills. Hannibal står själv i mitten, längst fram, och möter romarnas tyngsta smäll där linjerna möts på det stora fältet. Fiendens väldiga armé trycker obarmhärtigt framåt. Hur hårt kartagerna än försöker stå emot. De måste backa, ett steg i taget. Men de kan inte sluta kämpa. Då kan romarna tränga genom linjen och allt är förlorat. Medan den våldsamma orkestern fortsätter ljuda och liken staplas på fältet backar Hannibals linje. Snart är de så långt bak att linjen nu buktar åt andra hållet, som en väldig ficka som romarna gått in i. Och nu, medan svärden hackar omkring honom och kastspjut skjuter genom luften, spelar han ut sitt S. Han ger signal. Trumpeterna tjuter och alla hans officerare vet vad det betyder. Stäng fickan. Alla trupper som stått på flankerna sluter upp längs sidorna på de framträngande legionerna. Kavalleriet som redan jagat bort sina romerska motparter väller in i ryggen på de överrumplade romarna som nu trängs ihop allt tätare. De är totalt omringade, som i en låda där sidorna ständigt trycker inåt med stickande spjut, vevande svärd och bankande slag. Legionärerna är så tätt packade att många inte kan lyfta armarna för att försvara sig, bara vänta i uppgiven skräck på sin tur att dö. Blod, urin, spyor och tarmar blandas på fältet medan kartagerna malar på långt in på eftermiddagen.
Slaget vid Cannae blir Hannibals mästerverk. Han lyckas omringa den mycket större fiendearmén. Och sen är romarna som fisk i en tunna.
Och sen bara följde en fruktansvärd, det var inget slag, det var bara en slakt. Kartagerna tuggade sig in från alla sidor. Enorma förlustsiffror, alltså runt 45 000 romare och deras bundsförvanter ska ha dött inom loppet på en dag. Och det är ju det som gör slaget så berömt. Något liknande har inte hänt sen man får gå ända fram till första världskriget.
Om det var panik i Rom efter nederlaget vid sjön är det snarare apati som gäller nu. Som om hela staden sitter och väntar på att avrättas. Minst var femte vapen för romersk man har dött. Varenda familj har förlorat någon. Och fattiga och rika sörjer lika djupt. I templet och vid altare ber folk till Jupiter att han ska rädda dem. På de tomma gatorna ropar folk att Hannibal står utanför porten i desperation. Det gör han inte, men rädslan har satt klorna i staden. Alla förväntar sig att den oslagbara Kartagen ska dyka upp när som helst och ta ut sin hämnd på platsen han uppfostrats att avsky. Det förväntar sig många av Hannibals officerare också. Men det gör han inte. Han har faktiskt inte en tanke på att försöka erövra en så stor stad. Det skulle kosta för många soldaters liv. Och det är inte alls säkert att den skulle lyckas. Det kanske låter konstigt för vissa att Hannibal inte vill attackera Rom när staden vacklar så rejält. Det är inte så krig brukar gå till nu under antiken. Det är egentligen bara romarna som vill förgöra sina fiender totalt. Så blodtörstiga är inte många andra. Det vanliga är att besegra fienden i fält som Hannibal gjort gång på gång och invänta fredstrevare från den slagna motståndaren.
Han borde ju ha marscherat mot Rom. Det fanns ingen romersk armé kvar i Italien. De hade ingenting att sätta emot. Och senaten, ungefär en tredjedel av senaten hade ju stupat i det här slaget. De hade ingen förhandlingsposition.
Men romarna skickar inga sändebud. De visar inte minsta tecken på att vilja få slut på kriget. Men det ser ändå rätt ljust ut för Hannibal. Hans stora mål har ju varit att vända de italienska städerna mot Rom. Och efter Cannae verkar det gå exakt som han hoppats. Capua, den näst största staden i hela Italien, meddelar att de dumpar romarna och ställer sig på Kartagos sida. Nu öppnar de sina portar för Hannibals segerrika, ärrade armé. Medan Hannibal andas Capuas stadsluft och tar av rustningen för första gången på länge kommer vi hoppa framåt i tiden. Det här kriget är långt och det är i början och slutet de allra viktigaste sakerna händer. De kommande 9 åren efter Cannae, från 216 till 207 före vår tideräkning, är det som om kriget laggar och laddar om samma händelse gång på gång.
Han vinner några segrar över romerska arméer, men det blir liksom mest slag i luften. Så att Hannibal fastnar nu i en seg, långdragen konflikt där man inte riktigt vet hur det ska sluta.
Så här fortsätter det alltså i många år, delvis för att Hannibal aldrig får ordentligt stöd hemifrån Kartago. Istället för att få resurserna han behöver för en sista nådastöt mot hans arvsfiende får Hannibal kalla handen.
Alltså hjälpen, understödet, det blev hela tiden för lite och kom för sent. Alltså Hannibals lillebror Mago seglade över till Kartago och berättade om alla segrarna och att Hannibal behövde understöd. Och då var det en falang som hånade honom. Vadå, om han har segrat så mycket, varför kommer han och tigger om pengar och ännu fler soldater nu? Och samtidigt så hade ju romarna i Spanien, vi får inte glömma bort att de skickade, romarna skickade ju arméer mot hans Hannibals bror Hasdrubal. i Spanien, haft framgångar där. Så på något sätt så bedömde då de styrande i Kartago att vi skickar trupper till Spanien istället. Hannibal verkar ju ha läget under kontroll. Och sen fanns det kanske till och med sådana som hoppades att Hannibal skulle misslyckas. Så att man kunde få en snabb fred med Rom och liksom dra ett streck över allt som hade hänt.
Under tiden som Hannibal är fast i det här långrandiga mönstret träder en ny lirare fram. En högadlig ung romare som heter Publius Scipio. Han är motsatsen till vad romarna brukar vilja ha i sina befälhavare. Nämligen ung, kaxig och dessutom långhårig. Ve och fasa.
Scipio, som alltså bara var 18 när Hannibal föll in i Italien, och han var en av de som överlevde vid Cannae, då var han 20 år. Han trädde ju fram som en sorts karismatisk ung romare som säger att vi får aldrig ge oss.
Under 210-talet före vår tideräkning radar den långhårige romaren upp segrar i Spanien, medan Hannibal sitter fast i Italien. Scipio erövrar viktiga städer, mängder med silver och besegrar flera av Kartagos bästa generaler, bland annat hans bror Hasdrubal.
Konsekvensen av romarnas offensiv i Spanien är att Hannibals bror Hasdrubal till slut år 207 ger sig iväg för att undsätta Hannibal i Italien. Alldeles för sent, det borde han gjort 10 år tidigare, va? Och även han går över Alperna med sin armé. Det får man inte höra någonting om. Men han lyckas inte få kontakt med Hannibal, och Hannibal vet inte heller riktigt vad brorsan är. Och då romarna gör några snabba truppförflyttningar. I slaget vid Metaurus så besegras kartagerna och Hasdrubal stupar. Och så berättas det hur romarna då kastar in hans huvud i Hannibals läger. Och Hannibal insåg att ja, där ligger Kartagos öde. Nu chans nästan noll till seger. Det är romarna som tar över det nu. Vilken boost. Han återvänder ju till Rom som romarnas store hjälte. Hannibal är fortfarande kvar i Italien. Men man har lyckats ta Spanien. Och då börjar han liksom propagera för: jag vill inleda en invasion av Afrika. Nu går vi över till Afrika. Han framstår som romarnas svar på Hannibal.
År 204 före vår tideräkning invaderar Scipio dagens Tunisien, alltså Hannibals hemland. Hans plan är enkel. Skräm livet ur fienden och tvinga dem att kalla hem Hannibal från Italien. Efter ett par snabba och blodiga segrar för den långhårige romaren blir det exakt som han hoppats. På sensommaren året efter skickar senaten i Kartago efter sin beryktade general. En förmodligen bitter och besviken Hannibal lastar ombord sin armé på fartyg som ska ta honom till södra Italien, hem till Kartago. Vid det här laget har även Mago gått bort av en infektion efter att ha träffats av ett spjut i låret. Hannibal är alltså den sista brodern kvar i livet som kan hålla pappas hat mot romarna vid liv. I 15 år har han slagit romarna gång på gång. De verkade nere för räkning flera gånger, men på något envist sätt kom de alltid tillbaka. Och nu måste han lämna Italien utan att vara närmare att försvaga Rom än när han började. Med sitt enda öga ser han Italien smälta ihop med horisonten och reser till sitt hemland. Hannibal stiger i land i Kartago på hösten 203 före vår tideräkning. Han är 44 år gammal och har inte varit i sitt hemland sedan han var 9, då han flyttade till Spanien med sin pappa. Armén han leder är inte i närheten av den han haft förr. De flesta veteranerna är för gamla eller har dött under alla år i Italien. Nu leder han en skara gröna rekryter. Elefanter har han också, men det är ungdjur som inte tränats ordentligt. Hannibal påpekar allt detta för senaten i Kartago och menar att Scipios armé kommer springa varv runt om. Men till svar får han bara höra ungefär: jättebra synpunkter, men besegra romarna nu. Så han drar söderut i det varma ökenlandskapet mot en hopplös kamp.
Satskipio och Hannibal blir liksom som två duellanter kan man säga. Och i slutet av året 202, i oktober antagligen 202, står den stora sista drabbningen mellan dem i det här så kallade slaget vid Zama.
Båda arméerna står på varsin sida av ett stort fält intill en uttorkad flodbädd. Tidigt en morgon rider de båda generalerna från sina läger ut på det tomma fältet och träffar varandra för första gången. Först tittar de bara på varandra. Båda har ordentligt med respekt för sin motståndare. När de utbytt lite komplimanger och artigheter erbjuder Hannibal fred och Scipio tackar nej. Det här ska lösas med svärd och dagen därpå radar de stora arméerna upp sig för en sista drabbning.
Utgången blir att eleven, det vill säga Scipio, besegrar mästaren Hannibal. Scipio har vid det här laget från många slagen i Spanien lärt sig att förflytta sina truppenheter på det sätt som Hannibal var känd för i början kan man säga. Hannibal flyr och dyker upp några veckor senare i Kartago där han råder rådsherrarna att gå med på fredsvillkoren som nu är ännu hårdare. Kartago måste lägga ner hela sin flotta, betala ett enormt krigsskadestånd de kommande 50 åren. Det är 5 ton silver om året eller vad det är. Och det blir bråk där i rådet och Hannibal kastar undan. Han säger jag är inte så van att föra mig i politiken. Men lyd mitt råd, acceptera romarnas villkor nu.
Och efter alla om och men lyder rådet hans råd. Kriget tar slut nu, efter Zama. Och romarna besegrar Kartago ännu en gång. Åren efter Zama håller sig Hannibal i skymundan. Han bor på sitt familjegods några mil söder om Kartago och odlar olivträd. Men efter några år verkar han bli rastlös och år 196 före vår tideräkning ger han sig in i en ny slags het luft. Politikens opolitliga värld. Den 51-årige generalen blir en slags domare med ansvar för ekonomi. En kväll, med sitt öga kisande på skrynkliga papper i vaxljusets sken, upptäcker Hannibal att många ledande politiker förskingrar från staten. Han släpper informationen till allmänheten.
Men han drog på sig så många fiender att kartagerna själva kontaktade romarna och sa att den här Hannibal han planerar på att starta fientligheter igen. Och då skickade romarna en delegation antagligen för att lönnmörda Hannibal eller någonting. Han lämnar Kartago och ber sig i frivillig landsflykt.
I över 10 år flänger han runt mellan östra Medelhavets hov som en slags frilansgeneral. Han erbjuder sina tjänster till vem som helst som ligger i konflikt med romarna. Det här nya jobbet tar honom till platser som Kreta, Armenien, Levanten och dagens Turkiet. Men inget han gör verkar kunna stoppa den nya stormaktens framfart.
Och vid det här laget är romarna så trötta på att han liksom dyker upp i varenda konflikthärd att man begär honom utlämnad antagligen. Och till slut så kommer romerska trupper och omringar hans hus i nuvarande Turkiet, i Libissa som det hette. Och då inser Hannibal att livet nu är det över, så då lär han ha tagit gift. Det finns en annan uppgift att han faktiskt lyckades rymma men skar sig på sin kniv och att såret blev infekterat. Han dog några dagar senare. Det är nu romarna börjar bli ett imperium och Hannibal lever ju tråkigt nog för honom så länge att han får uppleva detta. När han var ung trodde han att han kunde krossa Rom, och som gammal man, han dör ju 64 år ungefär, så är romarna på väg att tugga i sig alla sina motståndare.
Hannibal Barca blir känd som en av tidernas absolut främsta befälhavare. Hans taktiska snille får romarna i brygga och kommer väldigt nära att knäcka dem helt. I århundraden har det spekulerats i hur annorlunda västvärlden hade varit om han vunnit sitt krig. Att allt från språk, religion, arkitektur och tankar om filosofi, rättvisa och politik hade kunnat ha helt andra skepnader i så fall, i en värld där romarriket aldrig blir den stormakt som präglar vår kultur än idag. Det sägs ju att vinnaren skriver historien, och nästan allt vi vet om honom kommer från romerska källor. Men till och med de erkänner att Rom aldrig mötte en tuffare, smartare eller bättre fiende, och aldrig var närmare undergång än mot honom. Du har lyssnat på historien om Hannibal med mig, Blenda Zettervall Klingert. Scenerna lästes av Ola Ringdal. Manuset är skrivet av Carl Häger. Och klippare och producent är Erik Lindström. Redaktör är Alex Häger. Produktionskoordinator Victoria Rinkos. Historien om produceras av Podplay.
Play, en del av